Det här är P1, Sveriges Radio.
Om Magda Gads Gaza-upprop som har skrivits under av idel public service adel, är det verkligen förenligt med uppdraget?
Här har vi fattat beslutet att den personen inte ska skriva om Gaza.
Och om Magda Gads tidningssatsning, Gad?
Var det här uppropet en del i er lanseringskampanj av Gad?
Absolut inte.
Och så vår sommarserie om journalistiska metoder. Idag om Gonzo.
Att gripa in aktivt i handling och beskriva sånt som kanske inte alltid är relevant för någon slags traditionell story.
Du lyssnar på Medierna. Jag heter Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Situationen i Gaza har blivit allt värre under sommaren och har dominerat nyhetsflödet. Och frågan har väckts. Hur väl har egentligen svenska medier skött sig i rapporteringen om det här kriget? Enligt krigskorrespondenten Magda Gad och journalisten Edgar Mannheimer så är svaret solklart. Rapporteringen har varit undermålig. I ett upprop som de två dragit igång så hävdar de till och med att svenska och internationella medier varit med och legitimerat det de beskriver att flera ledande experter kallar ett pågående folkmord. Uppropet publicerades på Expressen Debatt i slutet av juli och det undertecknades av mer än 500 personer från olika delar av medie- och kulturbranschen. Där finns också fyra konkreta krav. På att internationella journalister ska släppas in i Gaza. På att palestinska journalister ska få göra sitt jobb utan att dödas och svältas ihjäl. Samt att svenska medieledare ska sätta press på Israel för ökad pressfrihet på olika sätt.
Det är ett upprop som framförallt handlar om pressfrihet och lite olika perspektiv.
Klas Wolfvats är chef för Sveriges Radio Ekot, där flera tunga medarbetare har skrivit under. Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Udén, globala korrespondenten Johan Mattias Sommarström, Sydasien-korrespondenten Naila Salim och enligt Magda Gad i en intervju med Dagens Media även Mellanöstern-korrespondenten Samar Hadros. Vi har sökt flera av medarbetarna men ingen har velat medverka i en intervju. Johan Mattias Sommarström säger till SVT att han var på semester, så han, citat, läste inte supernoga. Han, citat, såg mest de fyra kraven och skrev under, slutcitat.
Det är ju en sak, de här fyra punkterna du pratar om pressfrihet och som du återkommer till, det är ju en sak. Men sen så finns det ju en debattartikel som riktar ganska allvarliga anklagelser mot svenska medier brett. Att man på något sätt har varit med och legitimerat ett folkmord och så vidare och så vidare. Tänker du att man bara kan plocka ut de här fyra punkterna och sen bortse från resten så att säga?
Nej, men du har rätt. Det är en text vid sidan som inleder uppropet och det finns formuleringar som man kan diskutera där och du tar ju upp en av dem. Jag tycker det är fel att beskriva svensk mediebevakning på det sättet. Jag tycker att rapportering på svensk media generellt har varit bra. Sen har jag, när jag fått göra min bedömning, fått titta på helheten. Och det jag har landat i att på helheten så det som är själva huvudbudskapet, kärnan i detta upprop, handlar om pressfrihet.
Diskussionen om det här uppropet har gått varm. Kan man verkligen, som journalist, skriva på ett upprop och fortfarande bevara sin opartiskhet? Framförallt om det handlar om ett ämne som man bevakar. Och då i synnerhet i public service. För i public service-regler så står att reportrar som tagit ställning i kontroversiella frågor kan stoppas från att bevaka dem. Klas Wolfvats har landat i slutsatsen att uppropet inte kommer att leda till konsekvenser för hans medarbetare. Men en helt annan bedömning gjorde SR-ledningen förra gången ett upprop skrivits under av medarbetare.
för några år sedan så var det ju ett annat upprop som var internt här på Sveriges Radio som hette Vems SR, där medarbetare framförallt hade synpunkter på vilken journalistik som görs här och hur medarbetare av olika etnicitet och så här behandlas internt. Så här, det var ett ganska brett liksom, upprop som det var flera som skrev på. Då landade ju ni i en helt annan bedömning. Då landade ni i att de här medarbetarna ska inte få rapportera om frågor som gäller till exempel rasism eller mångfald eller sådär. Vad är det som gör att du landar i så vitt skilda liksom, slutsatser?
Man bedömer varje fall för sig. Det är väldigt svårt att jämföra olika händelser, i det här fallet olika upprop, med varandra. De är helt olika.
Ja, men, jag menar, det är klart de är det. De är helt olika, men jag menar, det är fortfarande samma frågeställning här. Är det förenligt verkligen med rollen som public service-journalist att skriva under upprop?
Nej, men det är samma frågeställningar, men det är olika fall. Och det är svårt att göra jämförelser. Det går inte att göra jämförelser på det sättet som du tänker här.
Vi på medierna har kollat hur flera av de stora riksmedierna har valt att förhålla sig till reportrar som skrivit under. TV4 och Aftonbladet går samma väg som SR och kommer inte att införa några begränsningar. Men det är en tidning som skiljer ut sig. Svenska Dagbladet.
Jag heter Erik Hedtjärn och jag är redaktionschef på Svenska Dagbladet.
Där kommer en av undertecknarna inte att kunna skriva om Gaza i fortsättningen.
En av de som har undertecknat är biträdande kulturchef. I den rollen ingår att man kan ha åsikter och delta i debatten. En annan är en reporter som normalt inte skriver om Gaza. Där har vi fattat att beslutet att den personen inte ska skriva om Gaza.
Erik Hedtjärn landar i en annan slutsats än Claes Wolfvats på Ekot. Han tycker inte att man bara kan hänvisa till de fyra punkterna om pressfrihet, utan att uppropet måste ses i sin helhet.
Nej, men jag förstår att man har resonerat så, och jag vet att en del av dem som har skrivit på har tänkt att de har skrivit på de här fyra punkterna. Men uppropet är också en helhet, och om man tänker på trovärdigheten i relation till läsarna, så tror jag att de allra flesta läsare som ser det här uppropet tittar på det som en helhet.
De som har skrivit under det här uppropet på Sveriges Radio, det är ju namn som Cecilia Udén, Johan Mattias Sommarström, som har alltså ändå bevakat den här frågan under flera år och i synnerhet nu under de senaste åren. Det innebär alltså att alla dina mest profilerade Mellanöstern medarbetare och korrespondenter har ställt sig bakom det här. Är det så enkelt som att om du hade gett de här medarbetarna restriktioner så hade ni inte haft några Mellanöstern-reportrar kvar?
Alltså när vi har diskuterat det här och vi har hanterat och bedömt det, så handlar det ju faktiskt, vi har försökt illustrera det till det handlar om. Det vill säga texten, vad medarbetarna säger, hur vi bedömer i förhållande till våra riktlinjer, vilka konsekvenser och så eventuella beslut skulle ha fått, det måste man skjuta åt sidan i sånt där läge.
Hade du själv skrivit under uppropet, tror
jag? Jag skriver inte på upprop, liksom, principiellt helt enkelt.
Uppropet publicerades ganska kort efter att Magda Gad gick ut med att hon kommer att starta en ny tidning under namnet Gad.
Var det här uppropet en del i er lanseringskampanj av Gad News?
Absolut inte.
Vår reporter Lasse Truvedsson fick i veckan tag på Magda Gad över telefon från sommarhuset i Dalarna.
Det är någonting som jag har diskuterat faktiskt långt tillbaka, och när jag då läste det här nödropet från AFP, jag själv bott och levt i krig som krigskorrespondent, jag värnar verkligen om alla journalister som gör det, och det är någonting som måste stå upp för att det ska finnas pressfrihet, att man inte ska döda och svälta ihjäl journalister och att vi måste få komma in, och det är också nyckeln i att få en bättre rapportering, vi måste få komma in i Gaza.
Om du ska ge mig hisspitchen, vad är tidningen Gad?
Det är en tidning som ska göra journalistik på ett nytt sätt. Vi kommer alltid att utgå från folkrätt och rapportera om mänskliga rättigheter och stå de ytterst drabbade nära. Vi kommer inte att rapportera om dagliga svenska händelser, utan om det ska vara något svenskt så ska det vara någonting som har ett större geopolitiskt sammanhang. Och det kommer också finnas krigsrapportering och klimatrapportering.
I redaktionen för tidningen Gadd kommer förutom Magda Gadd själv bland annat före detta SR-medarbetaren Edgar Mannheimer och DNs tidigare klimatreporter Alexandra Urisman Otto ingå som kulturchef respektive redaktionschef. Det är dyrt att starta tidning. Hur ska ni ha råd med löner?
Här vi kommer att ta in investerare och sen så blir det som alla andra tidningar är finansierade. Det vill säga att läsare betalar för prenumerationer. Vi kommer också ha annonser. Vi ser ju inte det här som att det är ännu en tidning och vi vet att det är tufft. Att även de existerande tidningarna har det tufft idag. Vi ser ju det som att det här blir någonting nytt.
Jag tror att många sådana här som jobbar med tidningar dagligdags idag skulle säga att det där som du säger att ni ska sikta på, det internationella materialet, de stora frågorna, det är ju inte det som det är lättast att väcka intresse kring. Tar ni inte på er en jättesvår uppgift här nu?
Oj, jag tror det är precis tvärtom. Jag skulle kunna bevisa att det är tvärtom, i alla fall de som kommer läsa oss. Jag har ju väldigt stora konton i sociala medier och också har haft väldigt nära kontakt med mina läsare i 15 års tid. Mm. De är väldigt många, de är väldigt engagerade i just de här frågorna. De följer mig och nu när jag gick ut med att den här tidningen kommer att startas så jag har fullkomligt överösts med så enormt fina positiva kommentarer. Det är läsare som säger jag gråter av glädje, det här är mitt enda hopp. Jag tror att det här ligger precis rätt i tiden för det är många just nu som har känt en frustration över det som händer i Gaza och hur den rapporteringen ser ut.
Magda Gadd berättar att hon haft ett positivt möte med åtminstone en investerare utan att ge fler detaljer. Tidningen är tänkt att lanseras i oktober i år.
Jag kommer gå in som vd i början och behöver äga projektet, men med tiden så vill jag gärna att det finns en annan person där så att jag kan helt fokusera på det jag är bäst på, vilket är journalistik och krigsrapportering.
Ni kommer ju alla från stora medier, ni som har annonserat som en del av kärnan. Och vad kommer att skilja Gadd från det som ni har kunnat göra, du i Expressen till exempel? Vill ni skriva på ett annat sätt?
Ja, vi vill absolut skriva på ett helt annat sätt och ingen av oss tycker ju att rapporteringen har varit objektiv och det tycker inte läsarna som skrivit till mig heller. Och det jag ser här det är att man tror att man är objektiv genom att göra en så kallad falsk balans. Att man citerar den ena och den andra sidan. Men i det här fallet då när man citerar en palestinier och samtidigt då skriver att den här informationen kommer från Hamas kontrollerat och det är terrorklassat och det är skrivet på ett sätt som att ja, det är tydligt såklart att det är en sida i en konflikt och att det är information som man inte kan tro på. Och sen samtidigt då när man lägger in citat från IDF så presenteras det på ett sätt som att ja, men det närmast vore en nyhetsbyrå. Fast det är en militärmakt som står folkmordsanklagad och Israels ledare har ju också arresteringsorder på sig, internationella arresteringsorder för brott mot mänskligheten. Och det måste man ju föra fram då på samma sätt och visa att det också är en part i den här konflikten.
Jag tror att de som sysslar med Gazabevakning skulle säga att allt det där du säger om den israeliska sidan, det har framkommit många gånger i rapporteringen. Har det inte det?
Nej, det stämmer inte. För att de journalisterna har jag suttit med och de säger att det inte stämmer och de har ju också skrivit på vårt upprop. Det finns ett enormt internt missnöje och jag får ju ta del av det direkt i och med att det är massor med journalister som hör av sig till mig och är jättefrustrerade. Vi vill gå tillbaka till det som är det grundläggande journalistiska uppdraget, kärnan i det vi ska göra. Och det är inte att säga han sa det och hon sa det och också ge då mer tyngd till den ena och mindre tyngd till den andra och tycka att nu har vi varit objektiva och nu har vi beskrivit sanningen. För att det har man ju inte då. Det är det klassiska exemplet att om en säger att det regnar ut och en annan säger att det inte gör det, då måste man ju titta ut genom fönstret och ta reda på, regnar det eller regnar det inte?
Jag tror att ganska många reportrar som ägnat sitt liv åt att beskriva olika konflikter i världen skulle bli ganska förbannade om du säger att de liksom inte tar reda på om det regnar, utan bara låter den ena sidan säga att det inte regnar och andra sidan säga att det regnar. Är det en sån, alltså, är svensk journalistik så dålig?
Ja, den har varit så dålig i det här fallet. Och återigen, jag anklagar inte enskilda journalister. Jag vet också att de inte skulle bli förbannade för att de journalister som rapporterar om det här kriget har själva skrivit på vårt upprop. Och många journalister är i kontakt med mig och de delar min bild.
Magda Gad säger att målet är att den nya tidningen ska nå 500 000 läsare i Sverige och internationellt.
Jag har faktiskt uppemot 500 000 redan följare, så att de finns ju. Jag har nästan 200 000 på Facebook. Jag har nästan 100 000 på vardera X och Twitter. Och jag har också på de här mindre. Så att det adderas upp till idag nästan 500 000.
Jo, men det kan ju väl vara samma människor. Och sen finns ju den stora skillnaden att man betalar inte för att följa dig. Men jag gissar att ni måste ta betalt av era läsare.
Precis, och alla läsare säger ju hela tiden, nu i flera veckor så har de skickat meddelanden till mig och skrivit öppet också att när kan jag börja prenumerera, var finns länken? De skickar mejl till mig och säger jag vill prenumerera, jag vill också ge pengar till det här, jag vill ge 5 000, jag har 20 000 på mitt sparkonto, det är allt jag har, jag vill ge det till er, jag har en son, jag vill kunna växa upp och säga att det här gjorde jag när det här folkmordet pågick.
Och så har vi en rättelse. I det här reportaget inkluderades tidigare Dagens Nyheter på listan över medier där medarbetare som skrivit under uppropet inte kommer få några begränsningar. Det var fel. Rätt är att DN förra veckan ännu inte hade fattat något sådant beslut. Redaktionschef Anna Åberg skriver att DN den här veckan, citat, meddelat alla medarbetare på nyhetsredaktionen som skrivit under att de inte kommer att bevaka kriget i Gaza den närmaste tiden.
Nu några korta medienyheter från veckan som gått.
Det ska handla ännu mer om Magda Gads mediesatsning Gad. För i veckan avslöjade Dagens Nyheter att en av dem som rekryterats dit skrivit antisemitiska och rasistiska meddelanden i en privat chatt med en av DNs reportrar. Det var under sommaren 2023 som DN-reporten la upp en bild på Instagram där det förekom en bild på en person med kippa. Den före detta Gad-profilen kommenterade då i DM: man ska akta sig för juden. DN-reporten frågade, menar du allvar? Och får då svaret, japp, sån är jag. Och somalier med, jordens råttor. Magda Gad säger till DN att hon redan brutit med personen av andra skäl innan hon fick kännedom om chattarna. Hon skriver på Instagram att Gad helt tar avstånd från de meddelanden som personen skickat. Vi fördömer all form av antisemitism, islamofobi och rasism. Om man gör en tv-sändning kan det vara skönt att slänga lite käft med kollegorna under pauserna. Men en sak är väldigt viktig då, att det inte sänds ut. Framförallt om man bestämmer sig för att snacka lite skit om branschkollegor. Och det var precis det som Sportbladets reporter Daniel Disko Kristoffersson gjorde i veckan under sändningen av Europakvalmatchen mellan Rosenborg och Hammarby. Om Expressens Anel Avdic sa han bland annat:
han är så dum, hur fan ska han skriva?
Och om Fotboll Stockholms Oskar Månsson:
men han är så jävla bitterkonstig.
Du fick väl också någon liten tjej?
Ja, han ja. Det är ju bara mig han skriver om det.
Nu till vår serie om journalistiska metoder. Den här veckan om en ganska outnyttjad metod här i Sverige. Gonzo. Den amerikanska journalisten Hunter S. Thompsons ikoniska reportagestil har aldrig riktigt nått Sverige, men det finns de som har laborerat med uttrycket. Vår reporter Robin Jonsson gav sig iväg på jakt efter den svenska gonson. Med små nedslag i den amerikanska drömmen.
För att kunna se världen på det här sättet och skriva ur den här, i det här perspektivet så måste man då, man måste våga förlora kontrollen. Man kan inte vara kontrollfreak.
I was right in the middle of a fucking reptile zoo. And somebody was giving booze to these goddamn things.
Lamporna blinkar frenetiskt medan blodiga, dinosaurieliknande ödlor vältrar sig i dekadens, precis till vänster. Till höger snurrar pupillerna på den maniskt leende clownen som pryder dörrkarmens övre del. Den spektakulärt berusade journalisten tar ett nytt, djupt andetag i den eterdränkta trasan han smugglat med sig och begrundar den amerikanska drömmen. Bara ännu en dag av klassisk gonzo-journalistik i filmen Fear and Loathing i Las Vegas.
With a bit of luck, his life was ruined forever. Always thinking that just behind some narrow door in all his favorite bars, men in red woolen shirts are getting incredible kicks from things he'll never know.
Jag har alltid gillat att fucka upp hjärnan lite grann helt enkelt då och då. Så jag tror det är nyttigt faktiskt.
Journalisten och författaren Claes Britton sitter i sin soffa i barndomshemmet på Dalarö utanför Stockholm. Hans katt, som verkar vara minst 50 år gammal, jamar efter uppmärksamhet. Vi pratar om hur miljardärerna har köpt upp nästan alla tomter omkring huset, trasat sönder all natur och rest vulgära skrytbyggen som självsäkert flinar vid strandkanten. Claes Britton är en av få journalister i Sverige som sällar sig till den amerikanska skolan Gonzo.
Man skriver utanför den här vanliga konventionella verkligheten, den här konsensus om vad som är normalt och vad som är logiskt och vad som är rationellt, utan man vänder sig mycket till det undermedvetna och till andra känslor och subjektiva uttryck.
Nästan hela skolan kring Gonzo, som uppstod under 70-talet i USA, brukar tillskrivas en man. Den amerikanska journalisten Hunter S. Thompson, som mer än gärna kastade sig rakt in i scenarion och beskrev dem utifrån sin egen upplevelse. Objektiviteten kastades åt sidan för en satirisk, åsiktsdriven samhällsanalys där ämnena kunde beröra allt från motorcykelgäng till hippies eller det amerikanska presidentvalet. Ofta med starka inslag av surrealism och där även fiktion hade en plats. Fiktion som en del av den större sanningen.
Man ser genom slags drogdimma den fullständigt sjuka, absurda, alltså och fula i det som man ser runt omkring sig, skildrar han på ett fantastiskt naket sätt.
Det var 1971 som genombrottet kom för Hunter S. Thompson med boken Fear and Loathing in Las Vegas, A Savage Journey to the Heart of the American Dream. Boken är en drogstinn skildring av en reportageresa där Thompson genom sin fiktiva karaktär, journalisten Raoul Duke, visar det vulgära och överdådiga i allt som hör till den amerikanska drömmen. Här hörs Thompson prata om sin fiktiva karaktär i programmet Omnibus.
Oh, he was a vehicle for quotations that nobody else would say. That was me really talking. Those were my quotes.
But what was the story? Nobody had bothered to say. So we would have to drum it up on our own. Free enterprise. The American Dream. Do it now. Pure gonzo journalism.
Efter bokens publicering blev Thompson känd som en fredlös vilde. En mycket intelligent men okontrollerbar man som mer än gärna sökte sig till kaos, vapen och droger. Hans destruktiva vanor drev honom längre och längre ner i en depression och han begick självmord 2005. Men hans stil lever kvar. Och tanken om ett utanförskap är centralt i Gonzo, enligt Claes Britton.
Det är också symboliskt menat att man erkänner inte de lagar och konventioner och så som finns. Dels i samhället och dels i litteraturen. Att man väljer att inte acceptera det utan röra sig utanför de lagarna. Man kan inte bara acceptera är maktspråket. Och du kan inte heller acceptera de här trenderna som finns i tiden och som alla lever efter och så. Man måste ha sin egen syn på saker och ting, tycker jag.
Inom Gonzo tillåt journalisten vara central huvudfigur. Inte som en fluga på väggen, utan som ett frustande vildsvin, svettigt, mitt i smeten. Thompson tyckte att objektiviteten ibland är ett gift för journalistiken. Något som tilltalade Claes Britton under 90-talet, när han började använda sig av metoden.
Det var en enorm befrielse för mig, för då hade jag ju jobbat som undersökande journalist. Och jag såg den här förmenta objektiviteten, som ofta är ganska påklistrad objektiviteten. Det såg jag som en tvångströja som det var väldigt skönt att slippa.
Claes själv har skrivit reportage om allt från L-galan till IT-boomen, Tokyo och Göteborg. Men mest användbart blev kanske Gonzo utanförskapet när han blev kommenderad till Sveriges största travtävling, Elitloppet.
Jag var helt chockad. Alltså, det var så fruktansvärt. Det var en så fruktansvärt fylla, en sån tragik, så obehaglig på alla sätt. Och det där skrev jag i tidningen dagen efter. Och det blev ju ramaskri. De här sportjournalisterna nämnde ju inte ett ord om det där. Utan jag såg en helt annan verklighet.
Gonzo-journalistiken har aldrig fått fäste i Sverige, trots att vi gärna omfamnar mycket annat av amerikansk kultur. Och det tror Claes Britton har att göra med den svenska folksjälen.
Den är verkligen, om man använder det här fina uttrycket, osvensk. Va? Som vi vet, Sverige är på gott och ont, men vi tycker ju verkligen mycket om sånt där rationalitet och det logiska. Och vi är ganska duktiga, skötsamma, välkammat folk. Så att, tror hela den här mer utfrikade delen, det är främmande för svenne-själen, om man säger så.
Men det finns personer i Sverige som har snuddat i metodiken. Och när jag och Claes spånar kring möjliga namn är det ett vi båda är ensam.
Jag heter Robert Aschberg. Jag hade läst ganska mycket, eller i princip allt som Hunter S. Thompson hade skrivit, och det var ju en stor inspirationskälla. Sättet att gripa in aktivt i handling och beskriva sånt som kanske inte alltid är relevant för någon slags traditionell story, det var väl det som imponerade på mig.
Ända sedan början av 90-talet har Robert Aschberg suttit i förarsätet i sina reportage, artiklar, kröniker och tv-program. Ganska sällan en fluga på väggen. En protagonist med starka åsikter.
Det kanske är någon slags jävla... Det är väl ett mått av fåfänga i det där också, antar jag. Även om jag kanske inte är fåfäng som alla jävla influencers och sånt är. Men på ett annat sätt då, va?
På vilket sätt är du fåfäng?
Ja, det måste ju andra beskriva. För så fort du talar om dig själv så ljuger du medvetet eller omedvetet.
Vilket sätt att dodga frågan?
Nej, men det är ju sant. Fakta, inte alternativa fakta.
Och i sin strävan efter att sitta i förarsätet har det hänt att Robert faktiskt har hamnat i förarsätet.
I Sverige får man under inga omständigheter köra bil när man har druckit. Men i Danmark så får det ske. På eget ansvar och på avspärrad bana.
I början av 2000-talet ville Aschberg testa hur alkohol påverkar körning. Han letade sig därför till en testbana hos vår södra granne och drack öl och gammeldansk tills han hade en promillehalt på 2,1, mer än 10 gånger över den lagliga gränsen i Sverige. Effekten blev därefter.
1,8 är genomsnittspromillen på de som kör ihjäl sig, så att nu är du i de där krokarna och håller till.
Ja, jag hade inte kört nu, därför att jag känner mig så här. Yes.
Jag vet.
Jag tror att man genom att vara underhållande kan nå till folk på ett sätt som man kanske inte annars kan. Och kan man då ha ett salt i det man skriver, så kanske man kan peka på missförhållanden eller orättvisor och så på ett sätt som gör att en del av publiken kanske lättare kan ta till sig det.
Vilken är den, vad har du fått mest skit för när du har använt in den här metoden som du har använt?
Det minns jag inte, det folk har haft synpunkter på. Att om jag brydde mig om det så skulle jag inte annat att göra.
Varför tror du att det är så pass... Det är ändå hyfsat få personer i Sverige som har använt den här metodiken. Varför tror du att det är så?
Jag kanske inte är någon slags jävla urfigur för gonzo-journalistik, även om jag tycker det är kul. En del människor som ger sig in i den genren, så att säga, de lyckas ju inte helt ändå. Utan det kanske kräver att en sån som till exempel Hunter S. Thompson verkligen tog ut svängarna på riktigt och levde på något vis som han lärde. Jag är relativt städad. Trodde eller ej.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Lars Truedsson och jag heter Freddy Rammel. Trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.